Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Nu samarbetar Toppmöte med Anders S. med Podplay. En ny podcastplattform där du hittar den här podden Toppmöte med Anders S. som sagt och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där vet jag. Antingen på podplay.se eller appen Podplay.
Så här är det. Men det är verkligen så här. Nu känner jag mig helt normal. Ja, jag måste tänka efter. Men nu känner jag mig helt normal. Men det här kommer kännas imorgon. Det är det som är skillnaden. Du bara gör det här. Men för mig skulle det vara så här som att jag är helt slut. Liksom, att jag måste ligga i 2 timmar. Och inte med någon. Titta, tix.
Du ser, nu kommer humorn in igen. Tix. Du ska alltid tweeta in det.
Nej, inte bra.
Hallå.
Hej.
Du kliver in och bara.
Jag har ju varit här.
Ja.
Men jag kommer inte ihåg att jag har varit långt.
Jag spelar in lite.
Ja.
Direkt.
Ja, gör det.
Så jag hann inte. Våra liksom klickar.
Ska jag gå in? Ska jag gå ut och in?
Ska du ta av det?
Anders i radio.
Vi tar det igen. Och så bara kliver du på det så här. Hej. Nämen.
Hej Anders.
Hon klampar otvunget rakt in i min lägenhet utan att knacka. Så vi måste fejka både knackningen och ingången igen så att jag får det på band. Men det är inga konstigheter. Min nästa gäst är ett proffs med drygt 3 decenniers radio och tv i ryggen. Jag har jobbat med henne sedan starten av parlamentet 1999 och kommer på mig själv att jag inte kan minnas att hon såg annorlunda ut då än nu när hon står i min hand. 2007 gick hon rakt in i väggen. Fick en kollaps och sedan dess har livet stött på patrull. Hon fick cancer 2015 och genomgick en lång och svår behandling. Utmattningssymptomen har kommit och gått under åren och så sent som i höstas gick hon på rehab för att hantera sin stress. Men nu är 52-åringen tillbaka upp på hästen. Helt cancerfri sedan i våras och det bästa av allt, hon har lovat att tillbringa en timme med mig. Välkommen till Toppmöte med Anders S. Det där slöpet tillhör Annika Lantz.
Typiskt att skulle börja så.
Ja, jag har laddat upp här Annika med vaniljbullar och vindruvor. Mm. Och jag får gissa, du kommer inte röra någonting av det där.
Jo, alltså grejen är att jag tänkte så här, hur ska jag förklara att jag inte tar en bulle? Tar det inte personligt?
Nej, det har jag slutat göra. I början gjorde jag det för att med folk...
Ja, är det här samma bullar som de första? Jo, det är samma bullar som den första i det här toppmötet.
Det är inte samma bullar, men det är faktiskt samma upplägg. Men det är lite grann ett test också på om folk äter eller inte.
Jaha.
Det säger en del. Alltså, det är väldigt många idag som är väldigt så här om sig kring sig.
Jaha, att man inte äter?
Nej, det är
inte precis. Bara att man inte äter i radio, utan att man inte äter.
Man äter överhuvudtaget inte. Det är väldigt selektivt. Allting.
Intressant.
Ja, men det måste du väl veta.
Nej, men vadå att folk inte äter?
Nej, men folk äter inte. De är glutenintoleranta. Och
men allt det där, men att de inte äter alls, Anders.
Men alls? Jo, det är klart
jag tycker
de
det låter som överdrift.
Man kan ju inte bjuda
folk. Jag synar folk. Dig, har gjort research, Anders.
Man kan inte bjuda folk på mat längre.
Nej. Nej, det är lite jobbigt.
Det går inte.
Jag håller med om. Mm. Att det är ett problem att man alltid i sista sekunden kommer på att någon är vegan. Eller...
Varför har det blivit så?
Jag tror att folk är mer intresserade av sig själva än någonsin.
Mm.
Och så tror vi att vi umgås med folk i en ålder som börjar bli medvetna, där folk börjar bli medvetna om sin dödlighet.
Mm. Jag tror inte det kommer underifrån, alltså den yngre generationen som...
Den yngre generationen...
Som lägger riktlinjen och sen vill vi vara unga.
Nej, de yngre tar ansvar för vår framtid och blir veganer och vegetarianer. Mm. För att liksom hjälpa till och liksom rädda planeten. Det tror jag liksom, det är mer begripligt. Det här, allt det andra...
Du tror att det är det som är primärsyftet? Ja. Inte att passa in?
Det beror på kanske vilken skola man går. Det kan nog vara en kombination. Men jag tror att det ändå är... Vi har ju blivit så, framförallt jag och min dotter, vi äter liksom inte kött på vardagar. Fast jag menar, skulle du bjuda på kött istället för vaniljbullar. Klart jag skulle goffa i mig.
Ta råbiff om vi lagar kaffe.
Men när vi lagar mat hemma lagar vi vegetariskt i veckorna.
Det är så. Lördagskött.
Lördagskött.
Mm. Har ersatt lördagsgodis.
Lite så. Och ibland fredagsgodis. Helgen är lång.
Helgen är lång. Hörde du Annika, när man gör en podd så är det väl att man ska vara personlig men inte privat, är det så?
Nej, fast jag menar ju tvärtom att man ska vara privat. Jag skiter i ditt personliga trauma. För det har vi ju alla. Aha. Det är roligare att gå direkt på det liksom privata. För jag fick lära mig när jag började, jag vet inte om det var när jag började, men det här var liksom lite ett public service-ordspråk. Liksom.
Mm,
var personlig men inte privat. Och det, alla sådana där regler, inte alla, men när jag var i den åldern så blev jag väldigt provocerad av hur det skulle vara. Mm. Och då kände jag så här, men varför det? Alltså, det är väl roligare att bli privat?
Ja, det är snaskigare.
Ja, det är snaskigare och det är roligare att prata om. Och... Mm. Sen så vet jag att jag kanske var lite skryt inför mig själv och tyckte att jag var jätteprivat. Men sen så har jag haft producenter som sa att jag också har en jättestark integritet. Så att det kanske bara var något jag flashade med. Att jag kanske bara var privat. Typiskt mig.
Hur är man privat och inte personlig, undrar jag?
Men frågan är så här, hur är man inte personlig? För allt du gör, liksom, även om du visar upp en professionell yta eller håller på dig och inte vill berätta, då är det din personlighet som skiner igenom.
Ja.
Men privat är ju liksom när du slaskar ut bara.
Ja, just det. När man inte har bearbetat det kanske.
Man
är mitt i det. Inte tragedy plus time, utan bara tragedy.
Precis. Och grejen är att det där måste ju såklart ändå processas så att det blir uthärligt att lyssna på om man gör offentligt såklart.
För du är ju väldigt privat.
Ja, eller
har blivit kan man säga.
Ja, men eller är det så? Det var ändå, för att jag tänkte så att jag var det, men att jag kanske inte är det så mycket längre. För nu har jag ett annat program, jag har ju liksom... Jag har ett program då som heter Landskampen på P1 som är ett frågeprogram om veckans nyheter. Och där finns det inte så mycket utrymme att vara, vare sig personlig eller privat egentligen, utan där handlar det väldigt mycket om de här nyheterna och hur man väver kring dem. Och så att jag kan ju sakna lite det där. Eller jag saknar kanske den jag var när jag var så här härligt privat. Och nu är jag inte det längre och egentligen kanske jag bara saknar att vara ung.
Ja, du tänker så. Mm. För det är ju, du har ju varit väldigt öppen med din sjukdom. Vad är det för det här med att man vill, du sa du nästan saknar att vara privat. Vad är det för lust? Var kommer den lusten ifrån att alla andra vill veta hur jag har det?
Nej, men jag tänkte ganska tidigt så här att om jag tycker att det är intressant. Jag är en ganska enkel människa. Jag är inte speciellt originell på det sättet. Liksom. Jag kommer från en medelklassfamilj. Alltså förstår du, jag är inget speciellt på det sättet och då tänker jag att det jag tycker är intressant, precis som jag tänkt med humor, det jag tycker är kul, det måste ju vara fler som tycker det är kul. Och det jag tycker är intressant måste ju andra tycka är intressant och det har ju visat sig att jag ganska ofta har rätt.
Mm.
Och för min personliga del så är det ju att det är så himla spännande att utforska liksom det privata. För att det är någonting som ändå pågår hela tiden.
Mm.
Och som ändå förändras på ett sätt som jag kan det här hårdare, men liksom som politiken, valen, liksom allt det är så mycket upprepning numera. Att du vet, båda gångerna, först när jag fick cancer och sen så när jag var utmattad förra året, så är jag ju borta ett ganska långt tag.
Mm.
Sen när jag kommer tillbaka, då är det fortfarande Brexit. Det är fucking palmutredningen. Nej, men du vet, man bara känner så här... Det går...
Palmegruppen har presskonferens.
Ja, men eller hur? Man bara, vad händer? Och ingenting händer, du vet. Och då kan jag uppleva att det är, ja, men det privata och det som verkligen händer och även det som har hänt med kroppen, även om det jag hellre såklart inte skulle haft cancer, men om jag nu ändå fick det så var det ändå roligt eller rolig, men det var ju väldigt intressant. Och, men då tar vi tag i det här då, och grottar i det och pratar om det och försöker skriva om det. Och hur blir jag, eller liksom vem är jag i mitt bemötande av det här och så vidare.
Vad får du tillbaka av att blotta ditt inre?
Rent egocentriskt så är det ju, alltså att skriva under sjukdom är ju liksom en överlevnadsstrategi på något sätt. Så länge jag skriver lever jag fortfarande liksom på något sätt.
Men sen kommer ju publiceringsbeslutet.
Ja, men precis.
Beslutet.
Ja, Anders, vad är det som gör att vi håller på med det här? Det är väl liksom att bli sedd.
Och... Behöver närma oss?
Nej, men... Det är ju, ja, men i grund och botten är det ju att jag är narcissist. För att det där skulle jag kunna hålla på med att skriva dagbok. Alltså jag behöver inte nödvändigtvis kräkas ut allting, men nu har jag det här jobbet och man ska fylla timmar. Men när det kommer, det är ju väldigt stor skillnad när det kom till att prata om sjukdom, då får man ju väldigt mycket tillbaka av folk som själva, både anhöriga och folk som själva är drabbade, och att det finns ett behov av att prata om det och liksom dela saker och dela upplevelser, och det är ju faktiskt det är jävla fint faktiskt. Och sen, men sen snarare i frågan så här, vad får jag ut av att prata om andra saker eller liksom skämta om saker som alla andra också skämtar om liksom. Och det är en fråga som jag lite brottas med just nu faktiskt.
Varför det?
Ja, men jag känner...
Har man inte alltid ett behov att hej, jag vill berätta en rolig historia. Och sen så skrattar de och så känner man sig jätteglad.
Du pratade Anders om sig själv lite.
Ja, absolut.
Jo, men både du och jag har... Har du alltid jobbat med humor? Nej, men nästan.
Nej, men jag har alltid dragit till humor. Jag har inte jobbat... Jag navigerade ett tag i tidigt 90-tal och jag insåg att jag har alltid velat att folk ska skratta åt det jag säger på ett roligt sätt. Sen så när jag hittade parlamentet så hittade jag någonstans rätt, tror jag. För även när jag gjorde intervjuer eller för P3 eller för TV4 så tweakade jag alltid det till något,
just det,
till någonting kul. Ja, jag drog som åt till det hela tiden.
Ja. Ja, men för jag vet att jag beskrev i någon intervju för 100 år sedan att det är nästan som ett tics.
Ja.
Att liksom hur jag ska ut... För att det var inte, när jag började på radio så hade inte jag som mål att jag skulle vara rolig. Det var bara det att när jag uttryckte mig så uttryckte jag mig på ett sätt som folk uppfattade som kul. Ja. Och det var väl också för att jag tweakade till saker då, eller kom in från en annan vinkel eller sådär. Och nu kan jag känna ibland att jag ställer mig frågan, orkar jag vara rolig mer? Liksom, hur många vinklar finns det på det här? Nu kan det också vara att jag... som sagt jobbar mot nyheter och att liksom det är ganska mycket som står och stampar, mycket tar tid, det är liksom samma nyheter som tröskas. Och jag menar, det är väl bara ett tecken på att jag är en dålig komiker, för en riktigt bra komiker kan hitta på roligt om allting hur många gånger som helst, men det finns liksom, jag känner så här, gud, börjar jag nå min gräns? Alltså det kommer, jag vet inte, förstår, har du någonsin känt så här?
Jo, absolut, men du kommer ju från radion och radiopratare hade ju det här gränslandet hela tiden. Man stod inte på scen och bara pumpade sig pansla, utan man pratade på, och det har ju podden fyllt nu. Så Filip och Fredrik skulle jag säga är komiker, fast de letar inte skratt. Utan det blir underhållande det de säger. Och när du kör radio så var du också i det där gränslandet. Så den har ju, komiken har ju olika ansikten. Och jag tror snarare framtiden i komiken ligger i gränslandet. Inte i det här betan av skämt.
Tror jag
är dead as we know it.
Nej, men tror du det? Ja, men vad intressant. För jag tänker liksom...
Förutom farsen och slå i dörrar fars och dratta pendan.
Kommer alltid finnas.
Det är comedy gold.
Ja, det är det. Men det är ju också det roligaste. Nej. Allt kommer omkring, eller?
Ja, det är väl det vi skrattar hjärtligast åt, om vi ska vara riktigt ärliga. Ja, det andra är att försöka vara lite fin.
Ja, men jag tänker att det var liksom någon snubblar. Det är som det är kul. Det är därför jag är så här, är kul fortfarande. Jag sitter här med den här nyhetsfrågesporten och där är det liksom, låter jag nyheterna bära. Jag är ganska bra på att hitta det roliga i vad som sägs i nyheterna och tweaka det på ett sätt som kanske inte märks så mycket, så att det blir liksom... highlightat liksom, och därför roligt när det blir utklippt ur sitt sammanhang och så vidare. Men jag vet inte hur jag skulle vara om jag bara skulle sitta och fylla så här 3-4 timmar lokalradio som jag gjorde i början, hur jag skulle göra det, för då vevade jag emot allt liksom. För att det behövde jag också för att fylla alla de här timmarna liksom. Men jag vet inte, jag är ju inte riktigt sånt längre.
Saknar du det?
Ja, men det är jämnt så här, jag saknar det. Men jag vet inte om jag saknar det för att jag saknar den tiden. Eller om jag saknar det. Jag tänker,
du blir för ung. Det var,
ja, men, okay. Ja, men, eller framförallt att jag skulle...
Man saknar festival. Och så
ligga med trummisar. Ja, jag vet inte. Ja, men, för att jag saknar egentligen inte att sända 5 dagar i veckan. För att det var otroligt slitigt att gå upp så här 20:03 varje, men det skulle inte jag orka idag. Och det är väl det är ju tråkigt. Mm. Det är faktiskt till och med en liten sorg som jag har pratat med psykolog om liksom att inte... Och att, för att när jag först blev jag nästan utarbetad, det var väl 2007, och sen så fick jag cancer 2015, och sen nu förra året så blev jag utmattad så att jag blev sjukskriven liksom, flera månader. Och gick en superspännande kurs om så här, hur man hanterar sin stress. Det var jättespännande. Men då var det så här, fan, det är så jäkla tråkigt att jag aldrig mer kan... Jag kommer aldrig mer kunna liksom göra det jag kunde. Innan kunde jag ändå inbilla mig att jag skulle klara och sända 5 dagar i veckan. Eller, jag tror inte ens att jag kanske skulle orka 4 dagar i veckan. Liksom. Kanske om ett tag, jag håller fortfarande på att läka. Men det är ju så, alltså, det är så tråkigt.
Nej, men,
att känna det. Liksom.
Jag sände också morgonen och man har inget liv.
Nej.
Man har inget socialt liv. Nej. Man går ju viker pyjamasen efter bullybumpa liksom, i princip.
Ja, men precis. Jag kommer bara ihåg att jag jobbade oavbrutet och söp typ. För att vi var unga. Ja, men vi var unga, så att det var liksom på fredagen, så trots att jag hade...
Ja, på fredagen tog man igen.
Ja, inte hela veckan.
På fredag radade jag upp 4 dubbla espresso och en GT. Liksom.
Sen vad körde man?
Och sen man tog man igen hela veckan.
Och sen var man liksom sjuk. Nej, fan, jag fattar inte, jag orkade. Jag var helt sjuk.
Du har varit med i parlamentet den här säsongen ju. Mm. Första programmet var du med i. Och du har ju varit lite skör. Hur är status i nuläget?
Jo, men det är, alltså, så här, det är ju jättestor skillnad mot hur det har varit. Men det är ju det är lite varannan dag. För jag, är så här, jag gör så här avslappningsövningar 2 gånger om dagen, nästan på schema, eller jag har gjort det. Och så fort jag blir piggare så glömmer jag det. Och då blir jag jättetrött dagen efter. Och då gör jag övningarna. Så då är jag pigg dagen efter och så går det där. Så det är lite så här...
Vad är det för övningar nu?
Det är så här vanlig meditation. Du vet, sitta och andas. Typ. Och
I skräddarställning?
Ja. eller vanligt. Man kan sitta i en stol. Sånt gör jag. Jag gör så här yin-yoga som är yoga fast man ligger jättelänge i varje ställning.
Mm.
Sånt. Men jag gör det verkligen.
Är det här en konsekvens... Alltså att du nästan schemalägger avslappningarna och är väldigt på din vakt, att jag får inte ta på mig för mycket och allt det där. Är det, när var det?
Ja, men det först var det 2007, för att det där stod jättemycket om i tradigt, men att jag liksom bara trillade ihop på jobbet och kunde inte röra mig och fick köra i rullstol. Och efter det fattade jag att det var något var fel med hur jag levde, det fattade jag. Mm. Men jag fattade inte att, och då var inte, det var liksom... Vad är det? Det är 13 år sedan. Det fanns inte alls någon beredskap riktigt för det. Så jag fick så här, jag var hemma 1,5 månad, fick 10 gånger i KBT-terapi, hamnade hos någon snubbe som var helt nyutexaminerad och bara lät mig åka hiss hela tiden. Han verkade tro att det var mitt problem. Men jag bara, problemet är att jag inte kan sova. Att jag har prestationsångest. Och så då började det lite, att jag började säga, liksom säga nej. Men liksom, inte alls så mycket som jag hade behövt.
Nej.
Och sen så tror jag att det var nu efter, ja men det, alltså var det väl kanske efter, alltså det är väl en kombination av alla de här grejerna som jag råkat ut för, att jag måste, men nu är det lite mer på all, nu går det liksom inte, förut har jag kunnat göra det, men nu det blir svårt, jag tappar liksom ord, men liksom att göra en sån här extra grej, det måste jag verkligen fundera, så här, går det? Och nu var jag nere faktiskt på Lunds humorfestival för några veckor sedan, så det var liksom, det skulle jag göra, sen så liksom tänkte att sen ska jag göra det här, och så då får jag vila de där veckorna, det vill säga bara jobba heltid, för problemet är ju att jag hela tiden har jobbat så här 1,5 tid, och även när jag hade små barn gjorde jag det, jag fattade liksom inte att rätta munnen efter matsäcken, jag bara fortsatte jobba så här svinmycket med massa roliga grejer.
Men allting började 2007 alltså?
Nej, allting tror jag egentligen började med morgonpass, alltså om man ska vara krass, att det började med att jobba morgon, man blir ju helt körd om man ska vara ärlig. Och den liksom pressen och så många timmar, och efter det, liksom, jag har aldrig kunnat sova bra. Jag har haft jättemycket sömnproblem. Så fick jag barn, fick jag ännu mer sömnproblem. Och så, det har bara varit en nedåtgående spiral.
Mm.
Samtidigt som jag har haft ganska kul. Men det hjälper ju inte, för det tar också massa energi att ha kul faktiskt. Mm. Det är det tråkigaste.
Mm. Och hur jobbigt är det då? Jag menar att behöva ruta in sitt liv så.
Det är ju...
för mig låter det väldigt abstrakt. Du känns pigg. Ja. Och sen, jag måste ändå säga nej till den grejen om 3 timmar för att jag känner bra. För att då kan jag få någon konsekvens av det.
Ja, men så här är det. Men det är verkligen så här. Nu känner jag mig helt normal. Jag måste tänka efter. Men nu känner jag mig helt normal. Men det här kommer kännas imorgon. Det är det som är skillnaden. Du bara gör det här. Och du kanske är lite trött för du har också haft en visning på din dokumentär och kanske var en anspänning och så vidare. Du kommer kanske känna av det, men du kommer inte ens kanske tänka på det. Men för mig skulle det vara så här som att jag är helt slut. Liksom, att jag måste ligga i 2 timmar. Och inte med någon. Titta, tix.
Du ser, tix. Nu kommer humorn in igen. Tix. Du ska alltid tweeta in det.
Nej, inte bra.
Men jag är oerhört fascinerad av just det där. För att det är... Vad det kommer ifrån. Okej, för du har, det låter som att du har egentligen inte tillfrisknat sen 2007 helt enkelt.
Nej, det är nog en helt korrekt analys. Jag bara fick vila lite, sen fortsatte jag på samma spår. Och sen drabbades jag också av en livshotande sjukdom och det var jobbigt rent fysiskt med cellgifter och strålning och allt det. Så att det blev jag inte bättre av, så att säga.
Men då vill säga att en kollaps 2007 var någon slags förklaring till hur du mår idag. Om vi går till själva längre tillbaka i tiden då. Grundorsaken till, vad är det som gör att du blåser på så hårt då?
Ja,
vad är det i dig som...
Jag vet.
Försöker du hinna ifatt någon? eller något?
Ja, men kanske... Alltså jag tror så här. Det här är en väldigt banal analys. Jag är yngsta barnet. Jag tror det börjar där. Har du syskon?
Mm-hmm.
Är du yngst?
Nej, jag är mellanbarn.
Ja, det är också jätte...
Som Usama bin Laden, som du så roligt sa i radio en gång. Du ser hur vi går med mellanbarn. Väldigt roligt, skojigt. Skitsamma.
Skrattade jag åt honom eller med honom?
Ja, jag vet.
Men jag har tänkt... Och jag var väldigt tävlingsinriktad som barn. Och liksom att leva de första... Liksom första så här, 10-15 år, att alltid vara sämst på allt. Att alltid vara sämst på allt och ha en känsla av att man alltid vill vara bäst på allt. Jag var alltid sämst på allt. Det var alltid någon som var bättre. Liksom. Och då, jag tänker, där kanske det föds någon sån här vilja att springa i fatt. Då.
Mm.
Och sen så kom jag från en ganska prestationsbaserad familj. Fast det känns lite taskigt att skylla. Men pappa är ju väldigt så här, göra rätt för sig. Liksom inte ta för mycket plats. Inte vara till besvär. Sådana saker som jag verkligen har odlat. Och väldigt, väldigt plikttrogen. Liksom.
Hade du press på dig hemifrån att vara bra?
Jag hade inte. Alltså jag, tvärtom kan jag verkligen tänka nu när jag själv var barn att de var så jävla coola. Att de bara så här, jaha, vill du bli skådis? Det var pappa inte så förtjust i att jag hade sådana planer. Men det var ingen som hindrade mig. Och sen så bara, nej, det gick inte. Alltså, de var verkligen coola med mig. Nu var jag yngst igen som kanske inte orkade längre. Lät det gå lite. Men nej, jag upplevde inte det. Kanske fanns en tyst förväntan på att man skulle prestera bra i skolan. Men det var liksom inte någon som låg över en sådär.
Om du var sämst på allt, som du sa. När upptäckte du att du var bra på något då?
Nej, men jag antar att vi är komiker för att vi aldrig har kommit på vad vi är bra på. Det är ett sätt att hantera verkligheten på något sätt. Eller?
Nej. Alltså, man måste väl någonstans känna att här får jag kärlek eller här får jag någonting tillbaka. Det måste, för en komiker är det ofta man upplever att man är rolig.
Jo, men jag hade ju aldrig den, för den frågan får man ju ofta så här framförallt i början så här av karriären, så här, när upptäckte du att det var rolig? Men det kan, är man komiker eller har man det anlaget, så kan man ju inte säga det, för antingen har man ju varit det eller så, jag kan verkligen inte säga när jag upptäckte. Kan du det? Eller så här, när fattade du att du var rolig?
Nej, inte när det var, men jag upptäckte tidigt att jag gillar uppmärksamhet.
Ja.
Och jag gillar att få effekt av det jag gjorde.
Ja.
Och om det var att provocera eller ställa... Och så märkte jag att folk hade en tendens att skratta när jag sa saker.
Jag kör på den grejen, tänkte du.
Jag kör på den grejen. Faktiskt.
Ja, nej, jag kör på den grejen.
Och sen var det ju bara populär. Och det ska man inte underskatta.
Nej, det ska man inte underskatta. Nej, men precis. Ja, men så här, jag vill ju bli känd.
Mm.
Liksom jag överraskad blick.
Verkligen?
Va?
Ja.
Nej, men jag vill ju bli skådis och och sa ju liksom att jag ville det så här för att jag hade så mycket att berätta. Så här, men jag hade ju absolut inget att berätta. Jag ville ju bara bli känd. Men det kunde jag inte ens erkänna för mig själv. Men sen var jag ju en ganska dålig skådis. Liksom. Så att det var inte... Och jag trodde liksom, det måste jag ju nästan fattat. Men ja, till slut fattade jag det i alla fall.
När fattade du att du var en dålig skådis?
Ja, men jag fattade det. Så här, egentligen var det så här, när jag började eventuellt bli en lite bättre skådis, då orkade jag inte. Alltså, för då hade jag sökt scenskolan 5 gånger. Och det hade väl gått riktigt bra de 2 sista gångerna, tyckte jag själv. De andra gångerna hade det gått fruktansvärt dåligt. Men då bara kände jag att jag kan inte hålla på. Ska jag hålla på och kuska, du vet, hur man åkte runt Malmö, Göteborg, Stockholm till de olika scenskolorna som fanns då. Och avlägga de här proven som är en ganska liksom, förnedrande verksamhet. Liksom. Ändå lite godtycklig för man... Alltså, Då kändes det som det var ganska likriktat. Det var en viss typ som man var ute efter. Jag kanske säger så för att jag inte kom in. Men det kändes så. Och då bara...
Är du bitter för detta idag?
Jag måste faktiskt tänka efter. För grejen att den drömmen var så stark. Så att jag var så övertygad om att jag skulle bli skådis. Alltså jag var så... Mamma hade... Det här är så himla tragiskt. Mamma hade liksom en flaska champagne hemma. Som liksom väntade år efter år på att jag skulle komma in på den där jävla scenskolan. Men liksom, jag var ju för dålig. Det var ju bara så. Och sista gången, det var liksom, då sökte jag i Stockholm, då låg teaterhögskolan vid Höga Lidskyrkan ungefär. Ja. Och då gick jag över Höga Lidskyrkans kyrkogård och kände typ hur Guds finger pekade på mig bara... Du kommer alltid bli skådis i sin tönt. Så jag bara, nu skiter jag i det här. Och då började jag plugga på universitetet. Mm. Och blev jättesvår. Det var verkligen inte... För då var jag så svår så att jag kom ihåg att jag... Det här är så fruktansvärt, Anders. Mm. Jag satt och tittade på... Jag undrar om det inte var dum och dummare. Och liksom höll mig för skratt. För jag satt med någon jävla snubbe som jag inte ville... Liksom göra bort mig för att jag var så här svår och fransk och skrev så här C-uppsats som mellanrummet i Marguerite Duras filmer och så här. Och det är så här, jag tänker, det måste vara det värsta övergreppet jag har gjort mot mig själv. Att sitta och hejda sig från att skratta till dum och dumma. Förstår du så fruktansvärt det är?
Ja, verkligen alltså.
Ett sånt svek mot ens egen själ.
Men vad intressant då, för att även om man skrattar åt det så är det ju, du beskriver det som att det var, även om det var naivt, de drömmarna man har där är ju starka.
De
då.
Definierar ju mig.
Nej, men de är ju starka
ja.
Då.
Ja, liksom. men jag menar att du har definierat, för jag tänker så ibland nu, liksom när jag återkommer, nu återkommer jag ju till det igen, men att det finns någon patetik i, jag är liksom 52 år, ändå är det där, det är fortfarande ett... Ja, men det var ju nästan ett trauma. Sen gick jag nästan in i en sån här... När jag var 21 mådde jag så otroligt dålig. Jag hade varit så säker på att jag skulle bli skådis. Så jag hade liksom inte tänkt på något. Alltså, det var inte så här... Och plötsligt stod jag utan plan. När alla andra började liksom forma så här, vem de skulle bli. Så jag bara var helt vilse. Och det var ju skitjobbigt. Det var verkligen... Jag är faktiskt helt obegåvad som skådis. Däremot tror jag nu att jag skulle kunna liksom... erövra vissa tekniker liksom. Och jag vet att jag liksom varit med, jag tyckte det var med i Drottningoffret att jag var riktigt bra liksom, i en scen med Susanne Reuter.
Jag känner igen det där, för att det är plågsamt att inse. Jag ville ju bli 100% världens bästa trummis.
Ja.
Men sen insåg jag att jag, hur mycket jag än tränar, skulle jag bli i bästa fall en okej trummis.
Ja, just det.
Och att
när fattade du det då?
Jag tror att jag hittade ett loophole i min egen dröm, så att säga, som var radio.
Mm.
Därför att det kombinerade mitt intresse av att här är jag, se på mig, prata mycket, vara rolig, och musik. Så det här att prata till musik blev någon slags, det tog överhanden.
Mm.
Och där blev passionen tydlig.
Men det är exakt samma för mig, för radion blev ju mitt loophole också.
Det blev loopholet igenom. Ja.
Att jag hade inte det musikintresset, men jag kommer ihåg liksom att vi hade någon präst någon gång som sa, det var där när jag var jävligt desillusionerad och fortfarande gick i kyrkan uppenbarligen, så var det någon gång han sa så här, det finns en stjärna som lyser för dig, och jag tänkte, fan vad det är nonchalant att stå och säga sådana där saker till ungdomar, man känner sig bara vilsen och så här. Men jag kommer ihåg att jag tänkte många gånger liksom att ja, men det fanns det, och det var liksom radion, att det var ändå så perfekt för mig, för jag tycker ju också att det är väldigt roligt att skriva. Mm. Det visste jag kanske inte riktigt då, men liksom, det har jag ju också kunnat göra, skriva manus och skriva historier och skriva prator, och liksom, även om alla tror att man improviserar så är det ganska förberett. Och det har ju varit, ja, det har verkligen varit fantastiskt på så sätt.
Du har pratat om det här jättemycket, men inte för mig. Och jag vill ändå, för att jag är hypokondrik också och jag har mycket cancer i min släkt. Du fick cancer 2015. Mm. När du får det här 2015, liksom, vad... För jag tänker ju, jag kände oerhört mycket med dig.
Mm.
Hur hanterar man det helt enkelt? Alltså är det godnatt eller blir man... blir man för jag kan tänka mig så här, jag vet inte, jag bara gissar så får du säga om det är fel, men att... Att man reagerar på ett sätt som man kanske inte hade räknat med. Eller hur är det?
Nej, men det är ju väldigt intressant. För jag är ju också hypokondrisk. Mm. Så jag har ju tänkt så många gånger att jag liksom... Hur många gånger som helst... Att det skulle vara det värsta som kunde hända. Mm. Och då, men då var ju tanken så här... Man får reda på att man har cancer, sen dör man. Mm. Eller hur? Det är så man tänker på det.
Ja, det är färdigt.
Då är det kört. Så att... När hon sa så här... Det var ju egentligen en typ av rutinkontroll... Fast det var ju något som var lite kajko, så jag skickades in till Huddinge för att göra en så kallad konisering när man tar pyttelite av livmoderhalsen och skickade in det bara för att se vilket stadie cellförändringen är i. Oftast är det bara att det är, man kan frysa bort det eller göra en lite lättare operation. Men hon såg visuellt, liksom, för jag vaknade upp ur narkosen och de sa att det här tar en kvart. Men när jag vaknade upp så hade det gått nästan en timme. Så att jag fattade redan då att det var något så här, och låg där och kände sig lite olustig. Och så när hon sa, då tog hon in mig i ett rum. Och så berättade hon att liksom, det här ser inte bra ut.
Hon säger det till dig?
Ja. Hon var så snygg. Hon var så här, hon hade så här, hon var så här, du vet, stunning. Och så här, otroligt stora dockögon, jättestora ögonfransar. Och bara, men hon var ju rationell, hon var ju en sån här läkarmaskin. Så hon bara, det kan vara cancer. Och då trodde jag att jag skulle kräkas. Då var det verkligen så kroppen, du vet. Jag bara fick sätta huvudet mellan benen och bara... Och kände så här, vi måste ringa upp Thomas, min man, för att jag måste ställa frågor, men jag vet inte vilka, för jag blev ju helt chockad. Fast jag var ju ändå där för att det var något lite kajko, men det var ändå så här, nej, men det var verkligen så här, ja, då är det kört liksom. Men sen så, ganska snabbt så träffade jag ju, dels hade jag en kompis som är gynekolog, som på en gång berättade, så här kommer det här gå till. Du kommer få cellgifter under 6 veckor, du kommer få strålning, du kommer inte tappa håret av de här cellgifterna. Det var det första hon sa, tyckte det var så roligt. Och det kan vara det, så hon var liksom bara tog tag i det på något sätt, och det var ju en väldig hjälp. Men sen så när jag väl kom liksom på behandling, och det gick ju också ganska fort, det här var väl i februari, vi var på Petri Guld, det kanske i januari till och med. Mm-hmm. Och jag och Thomas så hade en hotellnatt utan barn och skulle liksom egentligen ha härligt, otvunget, fritt sex utan att någon störde. Mm. Och så bara kommer det liksom, nu blir det privat i alla fall, så kommer det verkligen så här, liksom inte mensblod, det var bara, alltså som man verkligen, fuck, vad är det här? Så det var så det började, jag bara, det här ser inte bra ut, det här måste vara något fel. Och det var ju tur att det där hände. För att det var ju 4 centimeters tumör. Alltså den hade ju växt, den kan ha växt i flera år, trots att jag gjort cellprover och allting. Så allting var så här helt konstigt. Men det där var januari eller februari, och min behandling började ju då i mars, april, maj, mars tror jag. Och när jag väl kom in då säger den här onkologen till mig, det finns en plan för det här. Vi har gjort det här förr. Det finns en plan för dig. Det här kan vi bota, sa hon. Och då kände jag bara så här, ja. Och då blev jag rationell. Eller jag gjorde det. Jag bara tänkte så här, nu gör jag allt de säger till mig. Nu gör jag bara precis vad de vill och vad de säger att jag ska göra. Och så jag kan ju inte göra något mer.
Nej.
Liksom. Så då bara hängde jag på det där. Så att jag blev nog ganska rationell. För att annars blir man ju tokig. Liksom, om man hela tiden tror att man ska dö, det går ju inte.
Men är inte den första frågan när man får det här till dem, när det som går genom huvudet i alla fall, hur lång tid har jag kvar?
Jo, jag frågade hon med ögonen, the beautiful one. Hon var ju inte riktigt lika finkänslig som, eller det var ju ingen som var finkänslig, alla säger ju bara precis som det. Men den här ganska unga, supersnygga läkaren på sjukhuset, eller på Huddinge, hon, jag frågade henne så här. Jag tänkte, jag måste ju fråga det precis. Kommer jag dö? Och så svarar hon, ja, men inte av det här.
Säger hon det?
Men den där lilla pausen, man bara... Thank you.
Fast det var ju lite vackert sagt. Ja. En annan grej jag tänker, det här, jag förstår att det här traumat måste ha varit hemskt och att man går från någon slags total hopplöshet till någon slags rationalitet för att hänga sig kvar.
Just, jo, just förlåt, det var det jag skulle säga. Det liksom planen, det var ju också så här, det var ju som ett schema, det var så här strålning, jag kommer inte ihåg, men var det strålning varje dag kanske? Var det cellgifter en dag i veckan? Eller något sånt. Alltså, så det var verkligen ett schema och så blev man ju svintrött av allt det här.
Så under tiden du gick med de här behandlingarna, så är det korrekt att säga att du mådde okej? Eller hade du någon slags grundångest som låg puttra och dök upp?
Alltså, det, ångesten var ju egentligen från det att hon hade sagt så här, det kan vara cancer, tills de fick resultatet. Och det tog ett tag för att det fanns en, som de uttryckte, flaskhals i det här liksom, analysledet. Liksom. Mm. Så det tog... tog det 2 veckor kanske eller någonting, och då, alltså, hur var det var ju för jävligt.
Den väntan
och ligga på kvällen och säga så här, imorgon får jag reda på om jag har cancer eller i övermorgon eller, alltså, men det var så jävla hemskt. Så när det väl var så här, du har cancer, vi har en plan för dig, det hjälpte så jävla mycket. Mm. Liksom, och jag kände mig så himla liksom trygg i att de visste att vad de gjorde.
Ja.
Och de kunde ju inte lova att det skulle gå bra, men de hade så himla bra statistik, tror jag, på den här. Och i min ålder, liksom.
Hur förhåller sig vänner till en?
Ja, men, det är väldigt spännande. För att
passar jag... de? Alltså...
Ja, men det är väldigt olika. Och jag tänker själv att jag tror att jag har ju blivit så mycket bättre på sånt här nu.
Ja,
att liksom, folk som är sjuka, liksom, det är så... Och det är på sätt och vis väldigt skönt. För det är ju så svårt... För att folk vill ju olika och vill bli hanterade på olika sätt.
Ja.
Och det är ju jättesvårt, men det var ju tydligt att vissa hade lättare att konfrontera det. Liksom. Och det är väl folk som själva har varit utsatta eller haft anhöriga som varit utsatta. Men det var ju vissa som knappt nämnde det. Samtidigt kan jag verkligen förstå det, för jag har nog inte varit världens bästa heller sådär, när det har varit svåra grejer, för att jag har varit så rädd själv. Mm. Och jag tror att det beror på hur rädd man är själv, hur mycket man orkar hänga med någon som har cancer liksom, eller liksom prata om det och så där.
Ja, det är svårt. Mm. Därför att man vet inte vad det är, lite grann i vilket stadie är det.
Men ja, visst.
Alltså, det måste vara otroligt jobbigt för de som har det. Just det här tassandet i kring.
Ja.
Att man får inte börja bråka med någon som har cancer.
Jätteskönt. Man får inte kritisera. Jag som är konflikträdd.
Man får inte kritisera någon som har cancer för mycket, för att då
kan börja gråta.
Ja, men jag förstår du, man blir särbehandlad. Det måste vara jobbigt.
Ja. Det jobbiga var ju att jag, vilket är helt sjukt, det fattar jag, men det tror jag alla känner, en skuld. Att jag som inte vill vara till besvär, du vet ju hur lite jag vill vara till besvär. Det enda man är besvär. Man utsätter barnen för the trauma of their lives, liksom. Och man utsätter sin man för liksom allt. Och även vänner, alltså man blir ju ett problem.
Mm.
Det är mycket härligare med folk som är friska och inte har en dödlig sjukdom. Alltså, så det var jobbigt. Att jag kände så här, gud vad jobbigt att alla var tvungna att förhålla sig till det. Oavsett, liksom. Och släktmiddagar så kände jag så här, när det skulle tas kort så tänkte jag, nu tror de att det är sista påsk. Nej, men du vet, så där. Ja. Och det var ju jobbigt.
Mm.
Att känna att liksom, jag verkligen ställde till det för jävligt många.
Mm.
Och det var verkligen inte mitt fel, men det var ändå så här... Den känslan.
Tog det ut varandra? Det du upplevde 2007 och det du upplevde där. Kände du båda den här utmattningssymptomen gå in i vägen och cancer? Eller var det...
Nej, men så här,
tog det ena över det andra?
Ja, nej, men, jag trodde nog inte att jag var... Alltså, nu kan jag se att det finns en väldigt tydlig linje från liksom, morgonpasset via 2007 och så, fram till att jag helt packade ihop. Men däremot har jag tänkt, och det här kanske låter helt sjukt, att liksom... Rent hur jag lever har ju påverkats mer av att jag har blivit utmattad än att jag har haft cancer. För det var, även om det var fruktansvärt, så var det ju en begränsad tid. Och nu egentligen, alltså sen, ja, egentligen kanske i augusti, så är jag ju liksom, man säger inte friskförklarad på radiohemmet. Man säger att man är tumörfri och så vidare. Fast det har jag ju varit länge, men man... de kontrollerna som jag har gått på kommer bli glesare och glesare. Och nu är de nog så gles. Alltså, jag var på gynkoll i våras och efter det så blir och då, det har varit varje halvår. I början var det varje månad eller så, jättetätt, och sen så blir det mindre och mindre eller längre och längre mellanrum, och nu så behöver jag bara komma ett varje år, tror jag det är. Och det är liksom ett tecken på att faran så att säga är över, att den här cancern skulle komma tillbaka. Det finns ju massa andra cancer man kan få.
Ja, för det är väl 5 år, va? Säger man väl. Och sen, ja. Så, och inte friskförklarad, jag trodde det hette friskförklarad, men efter 5 år så är man...
Liksom, då är väl den här cancern över. Det är liksom ingen som tror jag vågar säga. För de, på Radiumhemmet var de så här, vi vet ju inte om du är frisk. Du kan ju ha någon annan sjuk. Alltså, vi använder inte det ordet. Så jag tycker det är ganska härligt.
Men... Du målar upp en krass bild av de som jobbar på sjukhus.
De var ljuvliga, underbara.
Men den tiden, den här, alltså, när man går de här 5 åren ändå, blir man inte nojig då? Jo, du får inte hända något.
I början var det fruktansvärt. Ah. Det var ju så fruktansvärt, för det var också så här bakslag. Efter det, man orkar inte med bakslag. Och jag blev ju så sjukhustrött. Jag förstår verkligen så här, äldre människor som till slut bara, men låt mig ligga här och dö. För man orkar inte åka in till sjukhus. Liksom, det var faktiskt helt sjukt. Det är nästan fysiskt så här, jag orkar inte. Men det var ju så här, jag fick blödningar någon gång. Och liksom, egentligen allting, jag fick ont i rygg, fick ett diskbråck. Och det var, är det en tumör? Du vet, alltså, hela tiden, allt som hände var ju så. Men sen ju längre liksom, tiden gick... För att vara jag så blev jag förvånansvärt cool ändå. Man orkar inte, alltså, orkar man inte oroa sig.
Nej, det är utmattande.
Det är helt utmattande. Men nu har jag ju någon konstig grej i bröstryggen. Och då tänker jag ändå så här, oh my God, tänk om det är en tumör. Men det är nästan så jag känner så här.
Var börjar jag hypokondrin och var börjar verkligheten hos dig, så att säga?
Precis, plötsligt har man fan cancer. Och det sa de faktiskt, för jag var så här, gud, jag är så nojig. Och då var det 2 av varandra oberoende läkare. Så det var tur att du var det, så att du kollade vad det här var. Mm. Så att det inte blir värre liksom.
Just det. Men är det så att när du får, för du fick någon njurbäckeninflammation,
ja.
Blir det extra allvarligt för dig då, eller är det allvarligt som det är? Jag vet.
Det är allvarligt, men det är liksom allvarligt ur mer en sån här infektions. Det kommer så jävla fort och man blir så jävla sjuk. Och första gången höll du på att gå över till blodförgiftning, och då blir det ju...
När var du där nu i sommar?
Nej, jag har haft det 4 gånger.
Sen?
2016. Så att förmodligen är det beroende av att jag har blivit strålad och att det är så himla uttorkat, så alla jag håller faktiskt på att utreds nu men jag tror inte de kommer hitta något. Jag har röntgat mig och ska göra en vad hette det då, för det känns som att jag har liksom röntgat varenda jävla hålighet i den här kroppen, men inte urinröret, men det ska jag göra nu. Men det hette något som cystoskopi heter det.
Cystoskopi.
Och det låter ju läskigt, för då tänkte jag att det låter som systa.
Du vet.
Men det heter bara det, tror jag.
Det är inget vackert ord.
Nej, det är det inte. Och fan, fattar du vad ont det kommer göra?
Ja, alltså.
Alltså, jag bara känns att det är nästa vecka.
Jag inbillar mig att det gör mindre ont på kvinnor än män. Jag vet inte.
Det kan du inbilla. Men det är faktiskt intressant, för att jag var ju med om jävligt mycket konstigt under den här behandlingen. Bland annat liksom var jag uppkopplad via vaginan mot ett radioaktivt aggregat instängd i ett rum med strålningsvarning på dörren. Men det jag minns liksom i smärta mest, det var just när de tog ut min kateter efter en sån omgång. Det gjorde jävligt ont, så att jag kände mig lite så här...
Det är hullingar i dem, va?
Jag vet inte. För
hur fan tar de ut dem? För att det är väl hullingar på när man tar in dem?
Jag vet inte.
Och sen tar man ut dem. Det känns som att man skulle dra ut en
pil. Ja, nej, men det är taggtråd, ja, liksom. Men det går ju fort. Och jag var ju så jävla hög på morfin då. Och ändå så gjorde liksom, jag bara, aj.
Värre än att föda barn.
Ja, men det kanske var den typen av smärta faktiskt. När man tror att inget ska kunna göra mer ont, så finns det ändå något som kan göra lite ont till. Och det var faktiskt precis samma när jag födde barn, att man hade legat där, krystat. Sen var de tvungna att klippa upp mig precis på slutet när jag födde min första barn. Och då bara, aj, vad fan, hur kan det göra mer ont liksom? Kan det här bli värre?
Du, ja, något som jag alltid brukar prata om, som jag ska beta av med dig också, med komiker som jag har intervjuat, det är humorklimat i Sverige då.
Ja.
Nästan alla har upplevt det som blivit väldigt ängsligt de senaste 5 åren. Vad är din analys?
Nej, men det är ju så. Jag tänkte nu precis när jag cyklade ner från gatan här, att ingenting är ju kul längre. Alla tar allt på sån jävla allvar. Det är inget kul. Och liksom, man ska träffas och umgås och ska alla bara prata invandring. Och jag vill bara ha kul. Jag bara känner så här, orkar inte. Vad är det här? Nej, men det är verkligen tråkiga tider humormässigt. Det är liksom också liksom lite nymoralistiskt, liksom att folk inte fattar. Folk kanske skämtar dåligt. Folk kanske är tråkiga, men man måste fatta när det är skämt eller försök till skämt och när det faktiskt är allvar. Det är väl kanske viktigare än någonsin. Mm. Men jag känner, jag har ju själv blivit liksom mycket, jag ska inte säga ängsligare, för jag tror inte jag tänker på det, utan det har bara skett successivt. Men det är lite mer på min vakt, eller lite mer så här, det här liksom haha-skrattet som kommer för att det är så jävla roligt, det är helt opassande. Det kanske jag inte säger rakt ut i radion längre. Kanske jag ska sitta och skratta åt på redaktionsmötet. Mm. Men jag kanske inte säger det rakt ut alltid, faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig.
För vi pratade ju om det där med den olika humorn. Och jag har en teori om att i och med att det har blivit så mycket känsliga tår att man får inte göra det och man ska inte skämta om det, för folk kan ta illa upp och det finns grupperingar och man kan bli hängd för väldigt, väldigt snabbt. Mm. Att det blir en återgång till det ofarliga igen. Att det blir en återgång till dratta på ändan, för där stör man ingen.
Nej, men lite så. Och det är ju, även om det är roligt när folk trattar på ändan, det har vi redan konstaterat, så är det ju tråkigt, för det fördummar ju lite också, för att liksom humor är ju, får ju också lov, eller fick ju lov att vara väldigt smart och smal och kanske prata till en specifik grupp. Eller liksom, nu är det som att alla mina skämt måste alla gilla till 100%, annars blir jag kallad sprutluder. Alltså, ja, men det är ju på den nivån.
Är det så?
Alltså, nej, förlåt.
Alltså, nej, men alltså får du mycket...
Nej.
Finns det en argumentation i hatet? Eller är det bara invektiv?
Nej, det går inte att argumentera. Alltså min upplevelse är att så har nästan aldrig hatare varit. Det märker man ju. Men förut när folk var arga så kunde jag svara. Och då ganska ofta, så det, om de hade varit jävligt otrevliga, så tog de tillbaka och bad om ursäkt och sa, men jag tycker att det är lite mycket fitta i ditt program. Eller liksom att så här, men numera går ju inte... Men det, man möttes ändå någonstans i att liksom, jag förstår det, men det finns de här programmen då och jag gör det här och vad synd att du inte gillar, men andra gillar och så vidare. Men nu går det inte att... Det var länge sedan jag tror att jag försökt argumentera mot dem som... För att det går liksom inte.
Annika, kommer du ihåg första gången du var med i parlamentet?
Nej, inte första gången, det kommer jag inte ihåg.
Vad kommer du ihåg från 99?
Nej, men jag kommer ihåg vår audition.
Du var med absolut första programmet.
I första programmet, helt sjukt. Var Helge Skog kanske med? Kommer jag ihåg det?
Jag undrar om det inte var du och Babben. Eller? Oh, 99 var det i alla fall, med Staffan Ling som programledare.
Ja.
Mm. Det är ju episkt. Du har alltså varit med i 21 år. Blir det.
Helt sinnesfullt.
Nej, det är helt sinnesfullt.
Ja. Och gjorde jag inte också, kom du ihåg det, att jag gjorde en audition för att vara programledare för 1000 år sedan? Jag kom att tänka på det.
Jo, men
det
så var det.
Ja, jättelänge sedan.
Alltså, grejen var ju så här att när Hans Rosenfeldt slutade 2002... Ja, så skulle vi ha en ny programledare.
Just det, och jag hade fått barn ganska ny. Då var jag trött. Jag kommer ihåg det, att jag var trött och jag hade ett småbarn.
Du ska veta hur mycket jag lobbade för dig på fyran.
Ja, jag är väldigt tacksam för det. Och det var kul när jag gjorde den där auditionen. Men det, jag bara kände, jag orkar inte.
Jag trodde du skulle gjort det där väldigt bra.
Ja, det hade varit kul. Det hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Förmodligen hade jag inte bränt ut mig i maj.
Jag hoppar Schiffert in istället.
Ja, var det så det var?
Ja, ja. Så han är orsaken till att han blev utmattad.
Jävla Henrik!
Ja. Du, många komiker har ju en, eller mina gäster i alla fall, har haft ett, eller har ett akademiskt komplex, kunskapskomplex.
Ja.
Jag gissar att du inte har det.
Nej, men lite, men inte jättemycket.
Nej.
Eller jag kan känna att det är en färskvara, akademiska studier är en färskvara.
Mm.
Och jag kan känna att det var jävligt länge sedan jag pluggade på universitetet. Och jag har jobbat otroligt många år utan att ha varit på en enda kurs. Det kan jag känna på riktigt är ett problem. Att jag inte får någon input, liksom. Titta, du skrattar. Ja, men den här veckan är jag sändningsfri. Jag ska liksom gå på Nordiska museet. Jag ska gå på Fotografiska museet. Jag ska se igen några tv-serier. Alltså så där, alltså jag kände så här. Jag måste lära mig själv saker. För att man blir ju lite dum i huvudet med åren.
Men det lät väldigt stressigt det där du sa just nu.
Ja, men jag ska försöka göra det lugnt.
Meditera innan. Alltså.
Lugnt tempo.
Det här är fem frågor, förmodligen en fullständig barnlek för dig.
Och vad spännande.
Ja. Huvudstaden i Schweiz.
Bern.
Oj, det kom snabbt. Roten av 25.
Fem.
När infördes kvinnlig rösträtt i Sverige?
Alltså det röstades igenom 19, men sen så var valet 21.
Oj, 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 det är guldkanten. Vilket lag spelar Zlatan i?
Nu? Eller Galaxy?
Nej, det var innan. Det är Milan. Fuck, ett fuck. Fel. Nu kommer den här. Vad heter hästen gnägga på engelska?
Oh! Vad heter det? Tricky, tricky. The horse is... gorging. Nej, jag vet inte.
Gorging, det har du halv rätt. Gnawing.
Gnawing. Just, och stavas med knaug.
Gnawing.
Ja, är det G?
Du vet vad det är.
Ja, det är nästan gnägga. Kanske vi har hämtat det där, eller tvärtom.
Annika, tack så jättemycket för att du gästade toppmöte med Anders S.
Tack, Anders S.
Och så får du marknadsförarna på den, för du har hört att det måste man be sina gäster.
Just det, men du vet att de hatar marknadsföring på Insta. Så fort jag marknadsför något, då får jag säga 300.
Ja, men det är inga krämer vi pratar om. Det här är kvalitetsunderhållning. Från mitt privata.
Nej, men jag skulle...
Löja. Annika Lantz, tack så mycket.
Tack, Anders.